Ja, men vad är det egentligen de här poddarna handlar om? Vad är den röda tråden
i allihop? Jag fick ju inte förbereda mig för dig, ingen röd tråd.
Vad brukar de vara? Är det liksom ett personporträtt? Lite mer, eller ett
yrkesporträtt? Men det är väl en liten kombination, tänker jag.
Du lyssnar till Sunnepodden. En podcast om människor som bygger platsen. En podcast som lyfter fram intressanta personer som gör Sunne med omnejd till en alldeles särskild plats att bo och leva på. Och jag som skrattar mig genom dagens avsnitt heter Linnea Svärd. Kristoffer Bocker är dramatikern, född i Göteborg, bosatt i Sunne, som har hela Norden som sin arbetsplats. Under två somrar i rad har vi kunnat ta del av ett av hans verk, I slottets divan, på just slottet i Sunne. Jag har fått Kristoffer beskriven för mig som att han är outside the box personifierad, och jag kan inte mer än att hålla med. Så häng med när jag slänger mig ut i ett samtal helt oförberedd tillsammans med dramatikern som har en aldrig sinande källa av idéer. Vi träffades ju för någon dag sedan, och då sa jag till dig att men vad bra att vi ses här, för att nu kan vi ju förbereda oss lite. Och då sa ju du till mig, nej, stopp. Jag tänker att vi inte ska förbereda oss, utan vi ska jobba lite mer efter den metoden som jag brukar jobba efter. Och jag bara, vilken metod är det? Jo, den är att man inte förbereder sig.
Ja, men precis. Det är så jag har jobbat till stor del i alla fall de senaste åren.
Just det. Och det kommer idag, vill jag bara säga, innan du fortsätter, för jag vill gärna höra mer om det. Det kommer idag eventuellt leda till kaos. Vi får se vad som händer. Om vi kan ha någon form av riktning. Mm. Men hur kommer det sig att du blev dramaturg då?
Dramatiker.
Dramatiker, har alltid funnits med dig?
Nej, eller ja, på sätt och vis. Jag skrev ju lite pjäser och så i mellanstadiet. Börja göra som vi satt upp på det som kallas för roliga timmen på den tiden.
Klassiken.
Men det var ju väldigt, vad ska man säga. De regisserade jag ju också. Jag gjorde scenografin och då bodde jag ju på en bondgård.
Mm-hmm.
Så... Det var länge sedan jag tänkte på det här faktiskt. Men...
Vadå, berätta?
Jo, nej, men... För då hade man ju såna här säckar med foder till djuren. Pullfår till hönsen och nötfår till korna och svinfår till grisarna. Och när alla de där säckarna blev tomma liksom, så slängdes de ju på något ställe. Och då var jag där och hämtade de här säckarna och målade liksom, de här kostymerna till skådespelarna. Det var ju säckar. Och,
men lukta inte helt mycket.
Men, och de ville ju inte heller liksom. Så det blev sådana diskussioner om man på sig de här säckarna som jag kom släpande till skolan. Det är så här papperssäckar liksom. Men jag hade ju lagt ner så himla mycket tid i att måla de där. Det var ju bara vattenfärger man hade också, så det var ju liksom, det blev inte så himla bra, utan man såg ju fortfarande de här stora hönsen och logotypen och allt vad det var. Men, och sen var det ju dessutom, det var ju någon sorts varulvspjäs jag hade skrivit. Jag var väldigt, så jag tyckte väldigt, ja, väldigt fascinerad av varulvar. Och då ville jag ju liksom att det skulle bli så, ja, men det skulle vara väldigt dramatiskt. Så då hade jag blandat vatten och färg då, vattenfärg, så här, i ett sånt, ja, som en sån hink. Och så hade jag fått såna här spensprutor som det kallades av bonden. Och spensprutor, alltså det är ju liksom inte nålar utan det är som plast.
Pipar liksom.
Ja, precis. Och då tejpade vi dem på skådespelaren liksom på olika ställen fyllda med så här vattenfärg. Och så att ja, när de blev bitna och så tryckte de liksom på sprutorna så sprutade ja, färger liksom i klassrummet.
Men så avancerat ändå.
Ja, men det var en sån himla kamp, kommer jag ihåg, att få till det där.
Hur för gammal var du då?
Jag måste ha gått i femman i alla fall, så jag var 11. Men sen så var ju också, jag kommer ihåg han, min lärare då, Rune, han blev helt förskräckt när det började spruta blod där på scenen. För det var ju liksom inget, ja.
Det hörde inte till vanligheterna.
Nej.
Ja. Så där började din bana.
Där började min bana. Men, ja, men sen hade jag aldrig tänkt på att skriva just dramatik. Jag har alltid älskat teatern och tyckt så otroligt mycket om just upplevelsen av att gå in i en salong och inte veta vad som kommer att ske den närmsta tiden. Och det som, ja, det kan väl kallas teatermagi eller något sådant. Den här upplevelsen av att det är någonting som händer bara här just nu och det kommer aldrig tillbaka. Det är en autentisk situation som jag har tyckt så otroligt mycket om ända sedan jag var barn. Och vi gick på så här skolteater och jag kommer ihåg Klas Klättermus. Det var en sån musikal där.
Jag
var
ja, så,
det var helt underbar. Men så att det blev liksom tidigt något som gjorde mycket starkare intryck på mig än en film till exempel eller böcker. Även om det går inte att jämföra riktigt på det sättet, men det var ändå så att jag längtar alltid till teatern. Men inte som att jag tänkte att jag skulle arbeta med den, utan bara att jag tyckte så mycket om att sitta och som publik. Men däremot så tänkte jag att jag skulle bli författare redan då från ja, så långt tillbaka jag kan minnas. Så jag har alltid skrivit väldigt mycket. Det har varit något av det viktigaste i mitt liv ända sedan jag lärde mig att skriva. Och nu när jag tänker på det så spelade jag in väldigt mycket också på så här kassettband, berättelser och så. Vilket var intressant, för just nu jobbar jag igen med ljuddramatik och det har jag inte gjort däremellan. Men nej, så jag har alltid skrivit och ja, så började jag gå så här olika skrivkurser på folkhögskolor samtidigt som jag studerade på universitetet. Så, där, så att jag tänkte inte på det som ett sätt eller något jag kunde arbeta med utan bara något jag måste göra och hela tiden har hållit på med. Sen så en gång så var det en text som inte kunde, den hittade inte riktigt en form som novell eller liksom som prosaberättande, vilket var vad jag ägnade mig åt. Och så kände jag att ja, men det här är ju något som skulle kunna fungera som en pjäs. Och då lånade jag lite böcker på biblioteket och läste på lite om dramatik och manusskrivande och sådär. Och då gick jag, vid den tiden gick jag också en folkhögskola, alltså en fortsättningskurs i skrivande. Och så skrev jag den där pjäsen. Och sen så...
Men vad är det just med att skriva dramatik som är så spännande?
Nej, men det, för mig, det jag upptäckte då när jag skrev den var att det kändes som en sån helt naturlig form för mig att arbeta i. Och då tänkte jag på det också, att det var det jag alltid egentligen hade fått höra om mina prosatexter. Det var att dialogen var alltid så uppskattad. Och det kanske var därför det kändes så helt... Liksom, det var inte en ansträngning riktigt att skriva dramatik för mig, utan det kändes, ja, men det var som att hitta hem i någon, i en form som jag verkligen behärskade väl, eller vad jag ska kunna säga. Men och sen så var den med, just den texten då, var med en jag vet inte vad man ska kalla det, men ja, tävling på Dramaten, och sen så blev den uttagen till någon form av final, och så till sist så blev den utsedd som vinnare. Och det gjorde att då förstod jag också att det var kanske någonting jag kunde syssla mer med, helt enkelt. Eller ägna mig mer åt.
Men hur gör man sen då? Om man ska, det här, för mig känns det som ett, alltså, även om jag har jobbat som musikalartist och så där, och vet vilken väg jag ska ta för att nå fram till att till exempel få jobba med det. Hur gör man då som dramatiker?
Ja, det jag gjorde då, det var ju att, nej, men jag hade ju lite tur, eller jag hade ju jättetur att, ja, men med den Dramaten-grejen där. Det var ju som, för det gjorde ju att jag fick möjlighet att nå ut med det jag skrev på ett enklare sätt än om jag inte hade varit med där, helt enkelt. Men det som var så lustigt var att det året, så samtidigt som det hände, eller innan faktiskt, så hade vi hade varit publicerad några gånger tidigare med noveller och så i litteraturtidskrifter, men just det året så hade jag fått en novell antagen av Ord och Bild, som är Sveriges äldsta litteraturtidskrift och sådär. Jag var jätteglad för det. Men strax innan jag hade fått den antagen, och det är ju sånt jag hade liksom drömt om länge, att få mina texter publicerade, så föddes ju min son. Så då, och det var ju så stort, så allt det andra blev lite, ja, men det var ju kul, men ja, nu har ju
perspektiv.
Ja, precis. Så, ja, så det var väldigt, väldigt märkligt år egentligen, allt det där, alla de tre händelserna samtidigt. Nej, men jag tänker att det som jag läste också då efter det, så läste jag först en sån tvåårig manusutbildning för film och tv för att bara, ja, men lära mig grunderna i dramaturgi och också kunna prata med de andra på teatrarna, för jag förstod ju ganska snabbt att de hade ju ett språk som inte jag behärskade kring dramatiken. Så bara att få lära sig det och också förstå struktur på djupet, i och med att det är så mycket struktur i dramatiskt berättande. Så hur man än väljer att förhålla sig till strukturen, så var det viktigt att lära sig språket för den. Senare så gick jag också en sån vidareutbildning på SDDH, som nu kanske heter Stockholms konstnärliga högskola. Jag vet inte. Ett tag för länge sedan, det de flesta än idag relaterar till bäst, det är ju Dramatiska institutet, DI, som det hette för länge sedan. Då. Och det var också så otroligt bra, för då hade jag jobbat ganska länge och hamnade då i en sån liten grupp med andra personer som också hade jobbat länge och fick sätta ord på erfarenheter och sådär. Och det var också verkligen som att komma vidare ett steg i framförallt teorierna kring skrivandet.
Men nu jobbar du mer också med ljuddrama, sa du?
Ja.
Hur kommer det sig?
Det var under pandemin egentligen så jag upptäckte det. Jag har hållit på länge med Slottets divan och hade en massa text som jag hade skrivit där, som jag hade olika idéer kring vad det skulle bli, men jag ville att det skulle hamna på scenen på något sätt. Och så kom ju pandemin. Och då gick inte det, och då tänkte jag att, ja, men det skulle kunna bli ett ljudverk för en person åt gången. Och så arbetade vi med det på det sättet, och jag tyckte det var så otroligt kul att jobba med ljud. Och sen så kände jag genast att det här vill jag ju fortsätta med. Och sen så började jag också jobba med barn och unga med just ljuddrama. Det blev så kort väg från skrivande till, ja, någonting som de själva kunde uppleva. Tidigare när jag har jobbat med skrivkurser och så blir det ofta, eller då blir det ett manus sen, och då det är så abstrakt på något vis. om man inte jobbar vidare med det sen med skådespelare och så vidare. Och då, det är en sån stor process, en scenkonstproduktion är ett jättearbete. Medan då att skapa ett ljuddrama kan vara betydligt enklare och lättare att förstå sig på också.
Ja, spännande. Ja, vi träffades ju då via Slottets divan för första gången för 2 år sedan. Och för då fick jag ju uppleva det. Då låg jag där uppe i den där divanen, i Slottets divan, och lyssnade på de här berättelserna, kommer jag ihåg. Och det är ju väldigt spännande. Jag kommer ihåg att jag tänkte sådär, nej men är det här på riktigt? Har människor varit med om det här? Alltså det är så sällan man får höra den vanliga människans historia. Alltså, och just det där att det inte är utvalt. Alltså ofta som man gör ett manus så känns det som att man kanske tar en specifik historia. Eller det gör man ju alltid. Men så här, det här har varit jobbigt. Eller whatever. Men det var väl att folk också fick prata väldigt fritt kring vad som helst.
Ja, precis, det var ju det som var så annorlunda mot hur jag brukar jobba. För tidigare har jag alltid jobbat väldigt så här tematiskt, samtalsorienterat på något vis. Att jag har velat då samtala kring någonting med personer. Medan här så tänkte jag att ja, men nu vill jag prova något helt annat. Att vad händer om alla får prata om precis vad de vill? Enda regeln är att det sker under en timme och att jag inte kommer att avbryta dem eller säga särskilt mycket, utan försöka mer och bara låta dem få säga det de vill.
Vad hände då? Hur reagerade människor på det?
Ja, men det var jätteolika. Som en del blev väldigt tysta, även om de kanske vanligtvis brukade prata. Alltså de sa det, att bara oj vad tyst jag är. Så här, jag brukar aldrig vara så här tyst. Medan andra pratade på jättemycket, och sen efteråt så sa de att oj vad jag har pratat. Och, ja, så det var väldigt olika. Men sen så visste ju också alla att det de säger kommer att anonymiseras innan det blir en berättelse av det. Så att det gjorde ju också att det blev möjligt kanske att säga saker som du inte skulle ha sagt annars. Och det tycker jag var det intressanta i det där. Jag har egentligen alltid jobbat just med anonymiserade berättelser, just för att jag vill att de ska, så jag har samtal, de ska känna sig fria och prata, för att det blir mer intressant än om de är tvungna att passa in det i vad som kanske jag förväntas tycka och tänka och andra som sen kommer höra det. För genom att göra på det sättet så blir det ju möjligt att kunna säga vad du vill i princip, eftersom du inte står som avsändare. Och jag märkte ju att för min del, jag kunde ju bli lite så här häpen och lite skrämd ibland. Ja, nej, men vissa saker som dök upp. Men att jag med tiden bara fick någon sån väldigt, ja, men att jag bara började tycka om alla människor på något sätt. För jag insåg hur vi är så lika i grunden, men så får vi, har vi olika erfarenheter genom livet som gör oss till de vi är. Men att det är ändå liksom en väldigt liknande, ja, men vi liknar varandra så otroligt mycket på djupet.
Vi är samma skrot och korn liksom. Det var ett väldigt, väldigt spännande projekt.
Ja, och nu blir det äntligen någon sorts punkt i år. För det är ju 10 år sedan jag släpade upp divanen i Lantinynen. Och nu, så här, 10 år senare, så jag bara känner att det där har följt med mig så mycket. För det blev 100 timmar till sist med material. Och det är så otroligt mycket. Och det var så intressant också, det som fanns där. Och jag bara känner att det liksom, ja, men det blev så enormt på något vis. Och så har jag gått och burit det här med mig och bearbetat det på olika sätt. Men jag bara känner att jag måste komma vidare nu. Så nu, faktiskt idag, så lämnade jag slutkorrekturen på tryck till en samling med texterna då, Slottets divan. Och så kommer divanen att ställas ut på Alma Löv i sommar. Så det här blir på något sätt slutet på hela Slottets divan.
Kul. Och sorgligt inte att säga. Men kanske skönt.
Ja, det känns otroligt skönt.
Känner du dig fri?
Nej, men det tror jag aldrig jag kommer att bli.
Nej, varför då? Varför kommer du aldrig bli fri?
Nej, men det bara känns som det, alla de här berättelserna. För nu har jag jobbat med det också sen i november eller något. Så jag har bara suttit och liksom plockat med det här materialet. Vad ska vara med, vad ska inte vara med och sådär. Och det blev ju en dekalog till sist. Så det blev 10 delar. Så varje del har ett tema.
Vad kan det vara för tema?
Hemligheter.
Ja, det kändes som att det fanns många hemligheter där.
Ja, men alla de är ju samlade nu, så det är ju 10 delar. Och varje del är precis 100 sidor. Så tillsammans blir det 1000 sidor då, så blir den här dekalogen.
Oj, shit, det är många sidor.
Slottets divan. Ja, men de är inte liksom fyllda med texter. Nej, just det. Så hemligheter och sanning är en annan del.
Oj, vad spännande.
Ja, en annan del är lögn. Så att,
det här var väl ändå, det var människor, alla som var med i slottets divan och berättade sina, eller fick prata med dig där i en timma. De kommer från Sunne.
Jag sa att sunnebor får komma upp, men sen var det en del som var här och tog plats i divanen.
Alltså, och berättade sin historia.
Ja, men då hade de ju istället en relation till Sunne.
Är du en försiktig man? En försiktig person?
Både ja och nej, tror jag. Om vi bara säger så här, jag försöker att inte skada mig fysiskt så mycket längre. För jag har gjort det så mycket genom livet.
Hur menar du då? Skada dig fysiskt?
Som den senaste så där grejen jag var med om, det var att jag skulle upp och hänga med en sån här stång. Som man tränar sig.
Och var satt den där stången?
Det var i Göteborg i en ateljé. Det lustiga var att då satt jag också och jobbade med ett filmmanus. Och skulle skriva en scen som handlade om en man som gick upp på en steg. Och så stod han och målade och så skulle det komma en bil bakom. Och så vänder han sig om och så ramlar han ner från stegen. Och blir sedan räddad liksom av den där personen. Men det var så svårt att skriva den här scenen. Jag vet inte varför. Jag bara sköt upp. Och så var klockan till sist nästan 1 på natten. Och så bara, men herregud, liksom, hur svårt ska det vara? Tänkte jag, nej, nu får jag skriva. Men så fick jag syn på den här stången. Och så tänkte jag att, ja, men jag kanske ska göra några lyft i den först. Och den satt så högt upp så det gick liksom inte att nå den. Utan jag var tvungen att hoppa upp och ta tag i den. Och så fick jag tag i den och så drog jag mig upp. Och då lossnar den. Så jag faller ner så här snett baklänges och landar på nacken.
Nej.
Från det var ju så högt också. Och svimmar av. Det blev verkligen det där med att se stjärnor, förstod jag efter det, för det bara blev som att det bara blixtrade och sen så slocknade jag och så vaknade jag, hade jätteont, så fick jag åka in till Sahlgrenska. Det var väldigt dramatiskt. Så blev jag liggande där, så kommer jag ihåg när jag skulle in på sån här hjärnröntgen, så låg jag i en bår och, i någon sorts väntsal där det var en tv på. Det var så underbart. Och så var det morgon-tv, TV4 eller något sånt. Så var det en författare som var inbjuden och satt i den här morgonsoffan. Och så frågade de programvärdena där, så bara, men ja, vad har du för skrivtips för dem som vill komma igång och skriva men inte riktigt får till det? Och så var det ju, ja, men det är bara att skriva. Och så tänkte jag, det var ju därför jag låg i den där båren och väntade på hjärnröntgen, bara för jag inte bara hade skrivit utan att jag skulle upp och hänga liksom i den där. Men det är som ett sånt exempel att som nu idag så skulle jag se den där stången och så skulle jag tänka, ja, den ska jag inte hoppa upp i och hänga mig nu.
Nej, men å andra sidan så det känns som att det blir så bra historier om du...
Ja, men det är liksom ett sånt. Vill man vara en kul historia? Eller vill man leva ett lyckligt liv?
Oj, den var bra. Den var bra. Touché. Där fick du mig. Men en sak som jag funderade på när du satt där och berättade om hur du skriver och alltså det är ju ändå ditt yrke. Hur börjar en process för dig?
Ja, men det är helt olika varje gång faktiskt.
Mm. Men du...
Ja, men det är så olika också. Så
att ja, men kan det vara liksom att du... Kan det vara att du bara ser någonting hända framför dig och så får du inspiration av det? Eller bara sätter du det bara vid papper och så bara låter du pennan gå och så vet du inte vad det är som kommer ut på pappret? Eller hur?
Ja, nej, men det är lite blandat. Får jag nog säga ett eller nästan tre år så hade jag så här dagens novell. Då skrev jag en novell varje dag. Och då var det ju, och det var just faktiskt för att jag hade börjat tycka det var lite svårt att skriva. Alltså att jag kände som väldigt, när jag skulle sätta mig och börja, det började egentligen med en pjäs. För det är ofta så jag har arbetat, att jag har fått en beställning på någonting. Och då, ja, bara för att säga något om det är liksom standardförfarandet. Det är att någon hör av sig, vill, eller det här händer inte hela tiden, så där, men det är ändå så här standard hur en dramatiker arbetar, om man skulle säga något om det. En teater hör av sig, vill skriva ett kontrakt på en pjäs i en eller två akter. Och så kanske de har en idé om att ja, vi är intresserade av temat kärlek till exempel. Har du liksom några tankar om det? Och så diskuterar man lite. Och så säger de ofta också kanske att ah, vi har tre skådespelare till det här. Eller fler eller färre. Så börjar jag med att skriva ett synopsis, kallas det. En kort beskrivning av berättelsen som ofta diskuteras lite, och sen så skriver en första manusversion. Eller det är lite olika, men ofta blir det så, en första version som man pratar igenom. Och då är det just en dramaturg ofta som är med. Nu har teatern börjat skära ner lite på dramaturgerna tyvärr. Men tidigare var det i alla fall så att då är det en dramaturg som är med och också tittar. Som då har ansvaret för berättelsen både när den skrivs av dramatikern och sen när den kommer vidare till regissören och skådespelarna. Och det som är så fantastiskt då med dramaturger, det är ju att de blir en länk från början till slutet i en teaterprocess. Och det är därför det är så synd, ja, nu när de försvinner liksom, för då blir det ingen som tar ansvaret för berättelsen från början till slutet, eftersom dramatikern är ju inte med under repetitionerna och regissören är ju inte med under skrivprocessen för det mesta. Liksom. Så det kan ju se väldigt olika ut, men man bara ser någon sorts standard hur det har varit i alla fall. Men sen så, vad var frågan egentligen?
Jag frågade egentligen
hur det ofta börjar.
Hur det ofta
liksom
börjar, men då, du sa att det var så olika.
Ja, nej, men och då det som jag upptäckte då när jag hade fått just ett sånt här uppdrag. Då skulle jag skriva en berättelse. Och bara kände att jag kunde inte komma igång. Liksom, jag kunde skriva berättelsen, men jag kunde inte komma igång med manusarbetet. Det bara var en sån fullständig blockering. Jag har aldrig varit med om det tidigare. Skrivkramp kallas det ju.
Är det lite samma som scenskräck?
Ja, jo, men det är nog faktiskt lite samma sak. Att inte våga... Eller ja, lite samma sak kan jag tänka. Scenskräcken är väl värre på det sättet att det sitter en massa människor och väntar.
Ja, det är fruktansvärt.
Ja, det som hände då, det var ju att jag bara bestämde mig för att jag måste börja skriva varje dag. Och då började jag med dagens novell. Så skulle jag skriva en novell varje dag. Och det var så otroligt bra att komma igång med det. Göra det där varje dag, oavsett om jag hade annat jag skrev på också. Det gjorde ju att jag fick igång ett sånt himla flöde som höll i sig sen. Så sen blev det så här, varje gång jag skulle skriva något annat så bara ja. Och så bara satte jag mig och skrev. Och då fanns det inte längre något problem i det här igångsättandet, utan då kunde jag istället tänka på vad är det jag skriver, inte att jag skriver.
Så det tipset som den där författaren på TV:n sa, att man bara skulle skriva, det kan du skriva upp också.
Ja, men sen så är det också så här, det är som att, ja, men så här, hur blir man bra på fiol eller boxning?
Man övar.
Precis.
Man övar.
För det var det jag insåg också när jag satt och skrev så där varje dag, det var ju att det här är ju en självklarhet egentligen att ägna sig åt att skriva om det är det jag ska göra. Det är alla andra yrken handlar om att arbeta med det som... Och sen är det ju mycket... Det är liksom, skrivandet är ju inte bara att dra en penna över pappret eller slå på tangenter, utan det är också det är liksom det minsta egentligen. Det är ju själva tänkandet som är det viktiga, och om det inte finns tid att tänka så... Så det är också...
Men för jag hör, det där hör man ju ofta många människor som jobbar kreativt. Ja, men typ så här musikproducent eller låtskrivare eller författare eller vad det nu kan vara. När man frågar dem, de har inte bara suttit och liksom varit kreativa när inspirationen kommer. Utan man måste faktiskt sätta sig ner och göra det till ett jobb i form av att jag sitter 4 timmar per dag till exempel. Så pratar många kreativa människor just gällande sitt skapande. Att man inte bara kan vänta på inspiration, utan man måste också göra det till ett jobb. Alltså till exempel, jag väljer att sitta 4 timmar per dag de här timmarna alltid, för att jag kan inte bara vänta på att inspirationen ska komma. Jag hörde Karin Bro säga det någon gång, att hon, just för att koppla till Sunne, att hon målar typ 4-5 timmar per dag, alltid. Det är en del av hennes rutin. Jobbar du på något sätt liknande för att koppla till dig?
Ja, nej men jag försöker att skriva så mycket som möjligt. Jag försöker att gå upp tidigt också. Jo, men det går ganska bra. Jag är en kvällsmänniska, eller nattmänniska till och med. Men jag har märkt att det är så himla härligt att komma upp tidigt på morgonen. Jag tycker väldigt mycket om det.
Mm. Det är svårt att vara både kvällsmänniska och morgonmänniska. Det blir väldigt få timmar som man ger till sömn.
Ja, nej, jag har sovit väldigt lite i hela mitt liv egentligen, tyvärr. Ja. Sömnen.
Varför då?
Ja, för att jag har somnat så sent.
Det är för spännande att vara vaken.
Ja.
Vad är de största utmaningarna som dramatiker?
Att lita på sig själv. Nej, kanske inte. Det är kanske bara jag som har haft det som en utmaning. Men just att det blir så här. Okej, det här har jag skrivit, och plötsligt så sitter det här 5 skådespelare och en regissör och säger att kan vi inte bara ändra det här? Och så vet jag att nej, det kan vi inte. För det här hänger ihop med allt det andra som händer sen. Och då tidigare så hade jag lätt att bli övertygad i en sån situation, utan att istället förklara varför jag hade skrivit som jag hade skrivit. Och sen lärde jag mig ju att, för det är ju det, teatern är en sån oerhört kollektiv process. Så bara genom att liksom ha ett öppet samtal hela vägen från början till slutet, så kan det bli bra. Eller fungera liksom, eller vad man ska säga. Och då lärde jag mig det efter ett tag, att oj vad mycket mer intressant det blev för alla om jag berättade varför jag hade gjort som jag hade gjort. För då förstod jag dem liksom, tanken med det. Men då kunde det också vara så att, ja, men att det blev ett mycket bättre samtal överhuvudtaget kring manus.
Mm.
För då blev det också ibland så här att någon annan sa något som inte jag hade förstått, när de bara sa, men kan vi inte bara ändra? Och istället, kan vi inte ändra för att nu när jag står här på scenen och säger det här som den här karaktären, så känner jag att nej, men det sitter inte alls ihop med hur jag tänker om den här personen. Då blir det så, men hur tänker du? Eller sådär, att överhuvudtaget att prata mycket med alla jämt.
Mm.
Det var också något jag verkligen lärde mig med det här slottets divan, det här att bara få lyssna till andra, hur härligt det är.
Men vad är det roligaste då med ditt yrke?
Ja, det roligaste. Ja, men det är väl att det är ganska fritt.
Tack.
Men de frågorna, det är liksom, det finns inga, det är egentligen, eller så här, vad är största utmaningen med att vara dramatiker, och vad är det roligaste med att vara det? Det finns inte några bra svar på det riktigt, känner jag, utan det där blir ju så himla bundet bara till mig som person egentligen. Mm. Vad mina stora utmaningar med det är, för det ser så otroligt olika ut för alla, och så är det ju egentligen med vilket jobb man än tänker på. Ja, men som på den där fabriken, tänker jag, om man skulle fråga alla de som jobbade där, inklusive mig, vad är största utmaningen med att arbeta här liksom, så tror jag att alla skulle ge väldigt olika svar.
Ja, och alla utgår ju från sig själva och,
ja, och vad är det
med
roligaste?
Sitt bagage och allt vad det nu är.
Ja, och vad är det roligaste, så skulle också vara helt olika svar. Medan det är så lätt lätt att tänka att det ska vara någonting som gäller för alla, men det är också någonting bara apropå det här slottet. Det var, nu förstår du varför jag bara måste sätta punkt för det, bara för det är ju det enda som snurrar i huvudet. Ja, men det, där är ju samma sak också, att alla är så himla unika. Det blev så tydligt hur otroligt olika vi är och lika på samma gång. Liksom. Det,
ja. Ja, verkligen. Jag känner att det är väldigt, väldigt varm luft här inne. Känner du också det? Hur ser framtiden ut för dig? Vad har du för visioner och förhoppningar för framtiden?
Ja, det är nog att det ska bli lite bättre.
På vilket sätt?
Ja, men på vilket sätt som helst egentligen. Ja, men det har varit kul att få möjlighet att tälta lite i sommar. det tänker jag. Ja, men jag skulle vilja vara mycket mer i naturen.
Ja.
Det hoppas jag att jag kommer att kunna få vara framöver.
Mm.
Jag har också jobbat med en sån här podd-drama med unga personer i Värmland. Och det ser jag väldigt mycket fram emot, att det ska vara färdigklippt och komma ut. Och framförallt att de själva ska få höra hur det blev det de har spelat in och jobbat med.
Förlåt. Jag hade ett larm.
Ja, fantastiskt.
Det var avslutning.
Ja, men vad är det egentligen de här poddarna handlar om? Vad är den röda tråden?
Jag fick ju inte förbereda mig för dig. Ingen röd tråd.
Liksom, ja, nej, men vad brukar de vara? Är det liksom ett personporträtt? Lite mer eller ett
yrkesporträtt? Jo, men det är väl en liten kombination, tänker jag. Men det blir ju ganska mycket såklart om yrket som man gör.
Ja, ja.
Sunnepodden är ju en podd om människorna som gör platsen.
Apropå både sättet jag arbetar på sen i alla fall 10 år sedan började med slottet. Det var verkligen då jag släppte tyglarna. Eller vad man kan säga. Ja, men och då, det jag har tänkt på sen dess är just det där med att jag tycker det är väldigt intressant med det fria, associativa berättandet. Och att finna liksom intressanta möten på olika sätt, både i skrivandet och i verkligheten.
Hur viktig är en plats för ditt skapande?
För jag är väldigt känslig som person och har svårt att avskärma mig från min omgivning, vilket då gör att platsen jag är på sipprar in i mig, eller liksom inte sipprar in utan bara dränker mig, eller det låter, men ja, men att platsen jag är på påverkar mig väldigt mycket.
Vad har Sunne betytt för ditt skapande?
Sunne har betytt för mig att jag har kommit i kontakt med det muntliga berättandet. Dels då genom slottets divan, men jag märkte också ganska tydligt och tidigt att det fanns en väldig berättarlusta här omkring, och det var väldigt lätt att få kontakt med folk, och det var så spännande berättelser alla gick och bar på liksom. Och nu tänker jag inte bara på uppe i slottets lantern, utan bara så här, men om jag skulle köpa ved, så istället för att det bara blev här är säcken, här är pengarna, så var det, fick jag kanske höra en helt fantastisk berättelse om hur Fryksdalen kristnades helt utan att ha liksom själv tagit initiativ till att starta det samtalet, utan att det bara bubbla fram berättelser ur folk. Och det har betytt väldigt mycket för hur jag själv har börjat att tänka kring det muntliga berättandet. Jag kan tillägga då att precis innan jag flyttade till Sunne så hade jag arbetat med ett projekt, eller inte ett projekt, utan precis innan jag flyttade till Sunne så hade jag skrivit en pjäs om kärlek och hade jobbat jättelänge med just det temat kärlek i Somalia. Då fick jag höra talas, för jag intervjuade eller människor liksom som hade en bakgrund i Somalia och hade flyttat till Sverige. Och då berättar de om en historia som liknar Romeo och Julia väldigt mycket, men som då hade utspelats i verkligheten i Östafrika. Ja, men då, och det tyckte jag var så intressant, för den var ju inte nedskriven, utan den var ju bara muntligt berättad.
Mm.
Och att det som skiljer muntligt berättande från skrivet är ju att det finns mängder av versioner.
Mm.
Och alla har rätten till berättelsen på ett annat sätt än när H.C. Andersen ger ut Den fula ankungen till exempel. Då är det så den berättelsen ska se ut, är det lätt hänt att vi tänker. Men jag tyckte det var så spännande just med det här muntliga berättandet och friheten i det, och att de lägger till och drar ifrån i mötet med en publik. Liksom, att det hela tiden uppstår just när jag berättar det här, så uppstår det. Jag tycker så otroligt mycket om just det muntliga berättandet, och det är ju också en del av det jag jobbar med i det här ljuddramat. Och det är ju väldigt spännande att Västanå finns i Sunne som jobbar med en typ av teater som ligger mycket närmare det muntliga berättandet än mycket annan scenkonst i Sverige idag. Ja, men så det är nog, Sunne har ju betytt jättemycket för mig.
Mm-mm.
Och det är ju intressant, för jag tänker, hade jag istället bott på Svalbard de senaste 10 åren och jobbat i en gruva där och kanske umgåtts med 5 andra personer liksom i 10 år, det hade ju också betytt väldigt mycket för mig.
Men för ditt skapande?
Ja, jag tänker att allt gör ju alltid det, så att nu blev det ju så här bara för att det var den här platsen.
Mm.
Men det, ja, så att det betyder egentligen då, det blir ju liksom, det är en lång lov, så att säga, lång berättarlov till svaret. Men platsen betyder med andra ord otroligt mycket.
Mm. Så vad har Lagerlöf och Tunström betytt för dig i ditt berättande?
Mycket.
Hur då?
Det är framförallt sen jag kom hit som jag har börjat att läsa dem också.
Mm.
Också så här att jag skrev väldigt så där berättande tidigt. Det var väldigt... Det var inga andra som gjorde det på de här skrivkurserna jag gick, utan det var en helt annan typ av prosa som var vanligast att skriva bland mina kurskamrater på flera olika skrivkurser. Och då, så det blev väldigt sådär att jag kände mig lite ensam med det jag höll på med. Och sen så upptäckte jag att det var ju den typen av så här berättande som både Selma Lagerlöf och Göran Tunström gjorde, tycker jag mycket om. Jag vet inte om det är värmen eller bara att jag inte åt någon lunch, men jag känner att jag kan inte säga något smart eller liksom, så jag skulle vilja säga det är nog det. Jag känner att jag skulle vilja säga väldigt mycket om det där.
Vi kanske har jättebra material. Jag kan inte tänka heller. Jag är helt förstörd. Det här, jag har ont i huvudet också. Den här luften här inne. Det finns ingen luft.
Nej.
Helt förstörd. Men du, Kristoffer Bocker. Lycka till med allt. Vi kommer ju stöta på dig och höra om dig och framöver. Och se allt du gör. Och det är så spännande. Tack för att du kom till Sunnepodden.
Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit.
Projektledare för Sunnepodden är Anneli Jansson. Och ett särskilt tack vill vi rikta till Elias Klinell som ligger bakom vår signaturmelodi. Och detta var sista avsnittet för denna säsong. Men vi återkommer igen till höst med fler spännande gäster. Vi hörs då!